I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord, står det i första Mosebok kapitel 1 och vers 1. Och det är det jag tänkte vi skulle prata lite grann om idag, för vi kör ju det här temat som ni såg här, att vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himlens och jordens skapare. Det är den första delen i den apostoliska trosbekännelsen. Den apostoliska trosbekännelsen är någonting som kyrkor runt om i världen har bekänt sig till i evigheter, i ett par tusen år. Och det är någonting som vi inte brukar lyfta upp så mycket i den här kyrkan, men runt om i världen idag, den här söndagen, så är det många församlingar där man står upp och tillsammans läser den här trosbekännelsen. Och även vi här i Pingstkyrkan i Lund bekänner oss till den, vi tror på den. Och därför har vi valt att nu den här våren, när vi kommer prata ganska mycket om Gud och Jesus och den heliga ande och sådär, att utgå lite grann ifrån den apostoliska trosbekännelsen. Och det har vi gjort nu i februari när vi har gått igenom egentligen alla de här orden som ni ser här. Vi har pratat om att vi tror på Gud, om att vi tror på att Gud är fader, att han är allsmäktig. Och så idag då, att han är skapare av himlen och jorden. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är det allra första vi får reda på när vi öppnar Bibeln. I den första versen av det första kapitlet i den första bibelboken så står det att i begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Och i den här berättelsen om skapelsen som vi kan läsa om i första och andra kapitlet av första Mosebok framförallt, så möter vi två olika bilder av denna skapare som jag tänkte jag skulle prata lite grann om. I det första kapitlet så möter vi en Gud, en skapare som liksom är utanför allt, ovanför allt. Och i det andra kapitlet en Gud som är närvarande i sin skapelse. I det första kapitlet så kan vi se att Gud skapar med sitt ord. Han säger och det blir till. I tredje versen, Gud sade var det ljus och det blev ljus. Och det här mönstret fortsätter egentligen genom hela första kapitlet. Gud sade, så säger han någonting och det skedde så. Likadant i vers 9, Gud sade och det skedde så. Vers 11, Gud sade och det skedde så. Och likadant i vers 14 och så vidare och så vidare. Gud säger och det sker. Han skapar med sitt ord. Men när vi kollar på det andra kapitlet i första Mosebok så är det en liten annan bild vi ser av Herren, av vår skapare. Det står så här i den sjunde versen. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Här ser vi hur skaparen är liksom på jorden i sin skapelse och med jorden någonstans formar, som en skulptör eller som en konstnär formar och skapar människan. Och när han är färdig med formen så blåser han sin livsande in i den. Jag vet inte om ni har provat det någon gång, man kanske inte brukar det, att blåsa i någons näsa. Är det någon som har provat det? Om man mot all förmodan har gjort det, så har man antagligen kommit fram till att man måste stå ganska nära för att det ska funka. Eller hur? Om jag står här och blåser så är det ingen troligtvis som känner någon luft i näsan. Utan om jag ska lyckas med detta så måste jag gå ganska nära, eller hur Kalle? Och så här. Kände du nu? Ja. Var det god andedräkt jag hade där? Jag har inte borstat händerna efter frukosten. När Gud skapar människan i det andra kapitlet så ser vi en Gud som är väldigt nära sin skapelse. Han står ansikte mot ansikte med det han har skapat. I det första kapitlet så används ordet för Gud som är Elohim. Som vi lärde oss redan förra söndagen, att det är ett ganska översiktligt uttryck för Gud eller gudar eller makt eller kraft eller sådär. Men i det andra kapitlet så används Guds namnet Javé eller Jehova. för Gud. Det blir en personlig Gud i det andra kapitlet. En närvarande Gud, en Gud med ett ansikte. Så här ser vi någonstans redan i skapelsen, redan i de två första kapitlerna av Bibeln, två liksom olika bilder av Gud som inte motsäger varandra utan kompletterar varandra. För Gud är inte antingen första kapitlets eller andra kapitlets Gud, utan han är både och. Man brukar säga att Gud är både en transcendent Gud och en immanent Gud. Det vill säga att han är både en Gud som står utanför skapelsen, utanför tid och rum, men samtidigt en Gud som är mitt i sin skapelse. Han är både överallt och i allt. Han är både en observatör av det han har skapat och en aktör mitt i det han har skapat. Han griper in, han förändrar, han helar, han upprättar. Två andra ord som jag kom på typ när jag förberedde mig är att man skulle kunna säga att Gud är den nedskådande skaparen och den nedstigande skaparen. Det första exemplet, den nedskådande skaparen, kan vi läsa om i Jesaja kapitel 66, som ett exempel. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta så att det blev till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar mitt ord. Här möter vi en Gud som är så stor att han liksom inte får plats i världen. Så stor att det inte finns något hus man kan bygga där han kan vila. Han liksom, himlen är hans tron och jorden hans fotpall. Och där sitter den stora guden och skådar ner på sin skapelse. Och ser människor lida och ha det jobbigt. Men det är inte den enda bilden som Bibeln har av Gud. Som tur är. Det slutar inte där. Utan Bibeln talar förutom om den nedskådande guden också om den nedstigande guden. Och allra tydligast och vackrast blir kanske den här kontrasten när vi börjar tala om Jesus. Eller hur? I Jesus så blir Gud människa. Gud stiger ner till sin skapelse. Och han dör för sin skapelse. Han dör på korset för vår skull. Genom Jesus så återupprättar Gud den fallna skapelsen. För det var ju så, om vi hoppar tillbaka till början igen, i första Mosebok, att Gud skapar allt och det är gott. Gud skapar människan till sin avbild och det är fint och det är härligt och sådär. Men så sker det som inte får hända, skapelsen faller, mänskligheten vänder Gud ryggen. Eller som Paulus uttrycker det själv i Romarbrevet kapitel 1 och vers 25. Att de bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Man börjar att tillbe och betjäna och dyrka det som Gud har skapat istället för skaparen själv. Människan börjar upphöja sig själv och sina egna kvaliteter och sin egen vilja och sin egen potential och att göra saker i egen kraft och gå sina egna vägar och följa sin egen vilja och så vidare och så vidare. Och man börjar förlita sig till skapare och förgängliga ting som pengar och makt och så vidare och så vidare. Istället för att tillbe och vända sig till och ha tilltro till skaparen som har skapat allt detta. Skapelsen faller. Det som Gud hade tänkt från början blir inte så. Människan är inte längre Guds avbild. Människan missar målet som är själva definitionen av det vi brukar kalla för synd. Han missar liksom meningen med sin existens. Men Gud stiger ner och räddar världen. Och det är som är så vackert, att i Jesus så blir Gud människa. Han stiger ner till världen för att återupprätta världen igen. Och vad har det här med mig att göra? Kanske du sitter och tänker just nu. Jag har två stycken punkter, två stycken saker som jag skulle vilja skicka med dig hem idag. För det första är att du är återupprättad. I Kristus är du återupprättad. Det står så här i Andra Korinthierbrevet 5:17. Alltså om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. I Kristus så återskapas vi, eller nyskapas vi, eller återupprättas till att bli det som Gud har tänkt. I Kolosserbrevet 3:9 så står det att ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. I den nya skapelsen, i Kristus, så i en process så formas vi till att återigen bli en avbild av vår skapare. Till att återigen bli det som Gud hade tänkt från början. Det är dit vi är på väg. Vi är inte där nu, helt och hållet, men vi är på väg. Man brukar säga, det finns ett uttryck som heter redan nu men ännu inte. Redan nu så är vi en ny skapelse. Men ännu inte fullt ut, för Bibeln talar om att Jesus ändå kommer komma tillbaka och då kommer allting vara jättebra och han kommer se till så att han kommer skapa en ny himmel och en ny jord och sådär. Då kommer vi fullt ut vara en ny skapelse. Men redan nu, här och nu, så i Kristus så är vi en ny skapelse. Och det innebär inte att när vi börja tro på Jesus och bli kristna, att vi blir en helt annan människa än vad vi redan är. Jag brukar säga att vi blir inte mindre av den vi är, utan vi blir mer av den vi är. Eftersom att vi blir mer av det som Gud har skapat oss till att vara. Mer och mer, dag för dag, så i Kristus så formas vi till att bli det som Gud har skapat oss till att vara. Att vara kristen, att bli kristen, innebär inte att vi helt plötsligt inte längre möter problem och motstånd i vårt liv. Tyvärr så är kristna inte immuna mot svårigheter och jobbiga situationer och ångest och sorg. Vi får också möta det, vi får också uppleva det. Men i Kristus så har vi ett hopp om att vi är på väg mot någonting annat. I Kristus så har vi en förståelse och en kunskap om att den transcendente skaparen inte bara är en gubbe med skägg på ett mål någonstans, utan att han faktiskt har stigit ner för vår skull. Jesus säger att han aldrig någonsin ska överge oss. Han ska aldrig lämna oss. I Kristus finns ett hopp om att i våra omständigheter och i livets alla situationer, i vår ångest och i vår sorg, så har vi Gud på vår sida som finns där och som hjälper oss och som styrker oss, som bär oss och som tror på oss, som har dött för vår skull. Och att bli kristen innebär inte heller att vi helt plötsligt blir perfekta. Man kan tro det ibland, men så är det inte. Att vi helt plötsligt blir immuna mot att vara elaka och dumma. Att vi helt plötsligt inte sårar människor längre. För det kommer vi fortfarande göra. Vi kommer fortfarande såra människor. Vi kommer fortfarande göra människor besvikna. Jag önskar att vi inte behövde vara så, men det är så. För vi, på ett sätt så är vi fortfarande syndare. Vi lever fortfarande i en fallen värld. Men de goda nyheterna är att vår identitet i Kristus inte längre ligger i vårt förgångna. Det ligger inte längre i vårt förflutna. Det ligger inte längre i det vi gör fel eller inte gör fel. Det ligger inte längre i vår prestation eller i vår missgärning, i vår synd. Utan vår identitet är i Kristus. I Kristus så är vi en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Amen. Någon som tycker detta är bra, eller? Ja. Tack. Min andra punkt idag är att budskapet om den transcendente och den immanente guden, den nedskådande men också den nedstigande guden, utmanar oss till att inte lämna världen utan att faktiskt gå ut i världen. Vi utmanas i hur vi ser på människor runt omkring oss och på saker och ting som vi stör oss på eller som vi tycker är jobbigt eller som vi tycker är fel och som det inte borde vara. Förra veckan så ledde jag lovsång här i kyrkan och då så sjöng vi en gammal härlig text som jag tycker om väldigt mycket. Texten går så här: jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Någon som känner igen den? Andra versen på den går: jag följer korset och lämnar världen och aldrig mer tillbaka gå. Jag tog mig lite friheter förra veckan och ändra texten lite grann och sjöng istället för jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset här mitt i världen. Och det gjorde jag inte för att jag sjöng fel och så, utan det var med meningen, så att ni vet det. Och så är det att även om en viss del av mig förstår vad man menade någonstans när man skrev den här texten, så måste jag ändå säga att det blir lite teologiskt och bibliskt komplicerat att sjunga jag följer korset och lämnar världen. För att korset skulle aldrig någonsin lämna världen. Själva poängen med korset är att det står mitt i världen. Liksom. Utan världen så behövs inte korset. Utanför världen så hade inte korset behövts. Det hade varit onödigt, det hade varit meningslöst någonstans. Utan själva poängen med Jesus, med bilden av den nedstigande guden, är att ordet blev kött för vår skull. Jesus steg ner och dog på korset för världens skull. Ty så älskade Gud världen, säger Johannes 3:16, att han gav den sin enda son. Jesus har... jag har hittat inte sagt till människor att vi ska lämna världen. Utan tvärtom så säger Jesus i missionsbefallningen: gå ut i världen och predika evangelium för hela skapelsen. Gud övergav inte världen trots att han hade all anledning att göra det. Skapelsen hade övergett honom, men Gud övergav inte sin skapelse. Han steg ner och räddade den. Och på samma sätt som vi inte kan separera korset från världen, så kan vi inte heller separera kyrkan från världen. För vårt uppdrag är här i världen. Utanför världen så behövs inte kyrkan egentligen. Vårt uppdrag är att finnas till för människor i världen. Liksom. Att älska människor, att berätta för människor om punkt ett. Man ska komma ihåg den, punkt ett. Det ska vi berätta om, det är vårt uppdrag i punkt två. Ibland så har kyrkan genom åren haft en liten rädsla för den stora världen. Jag har gjort en liten ritning här. Den blåa ringen ska symbolisera världen. Och den röda lilla ringen ska symbolisera kyrkan. Många gånger genom kyrkans historia, som är ganska lång nu, så har man i många sammanhang försökt att separera sig ifrån världen. Komma undan världen, fly från världen, lämna världen. Man har gått i byggt kloster, gått i asket och så vidare. På alla möjliga sätt försökt komma ifrån världen. Byggt upp murar och fasader, kanske inte i första hand för att hålla människorna i världen utanför, utan kanske för att bevara de människor som är innanför, att de inte kommer ut i världen. Men kyrkans uppdrag är ju faktiskt inte att lämna världen eller att fly från världen eller att hålla människor kvar borta från världen. Utan vårt uppdrag är att utrusta människor för att med Jesus i centrum kunna leva i världen. Intressant? Här borde kyrkan vara, mitt i världen. Mitt i världen borde kyrkan finnas. Så att Jesus kärlek kan flöda ut till alla människor runt omkring oss. Så att våra arbetskamrater och klasskamrater och våra vänner och grannar och släktingar och vad det nu kan vara för människor som vi känner runt omkring oss kan få reda på det som står i punkt 1. Att i Kristus så finns det nytt hopp, det finns nytt liv. I Kristus är vi en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. I Kristus behöver inte världen längre vara fallen. I Kristus behöver inte synden längre ha kontroll och makt över våra liv. Utan i Kristus så finns försoning. I Kristus finns förlåtelse. I Kristus finns det en väg vidare från alla omständigheter och från alla problem som vi möter.